allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
Ni skriver ju till oss på Relationspodden om lite dittan och dattan, och ibland så går vi in i vår inbox och märker att ja, här har vi nu en massa brev som kanske inte riktigt har plats i ett av våra vanliga avsnitt, men om vi klumpar ihop dem, då har vi ju faktiskt ett tema här. Och den här veckan så hittar vi ett sånt tema, nämligen dilemman som på ett eller annat sätt har med kompisar och vänskapsrelationer att göra.
Mm. Och det är lite olika på det där, för att då man är i skolan så kanske man har en bästis, och sen när man blir äldre så kanske man har studiekompisar, sen kanske du har mammakompisar, och sen mitt i allt så går du på pensionärskaffe med vissa. Och det här med vänskap så det förändras ju lite med åren, och vissa vänskaper tar slut, man kanske hittar helt nya, mycket bättre kompisar senare i livet. Och därför är vi jätteglada för att vi har fått lite förstärkning till Relationspodden den här veckan i form av två lite yngre kompisar än vad jag och Eva är.
Ja, vi gick inte och letade hemskt långt bort. Vi gick in i grannstudion och hittade podden, videopodden Ryggradslös, det vill säga Alva Stenman och Lisa Hummelskär. Välkomna till Relationspodden.
Tack. Det är så kul att få bli era kompisar nu också.
Ja.
Så tolkar jag det i alla fall.
Jo, inte tänkte vi liksom, det är inget hotfullt att komma hit. Vi är jätteglada att ni ville komma hit och hälsa på. Och anledningen till att vi ville bjuda in just er för att prata om kompisrelationer, det är ju för att, ja men alltså, Ryggradslös handlar ju väldigt mycket om vänskap, inte sant? Mm.
Jag tror inte ens att vi visste innan vi började med podden, men med tiden så har det verkligen kommit fram mer och mer att det här är sist och slutligen en podd om vänskap, och att vår vänskapsrelation är på något sätt den där kärnan i allt vad vi pratar om. Så nu kan vi väl säga att vi börjar vara kompisexperter så småningom kanske.
Jo, 100%.
Men hur länge har ni varit vänner?
Vi har varit kompisar sen...
Hur man räknar.
Vi hade en lite sådär rocky start till den här vänskapen, för att vi träffades första gången i högstadiet.
Mm-hmm.
Och Lisa brukar säga att jag var cool och hon var en tönt, så att hon liksom suktar väldigt mycket efter att bli min vän.
Jag hade typ en 5-årsplan på hur jag skulle bli kompis med Alva under högstadiet gymnasiet.
Mm.
Nu tog jag ungefär 5 år, men nu är vi här.
Mm.
Noterar du den här planen, att den liksom pågick eller?
Nej, vet du, Eva, jag noterar aldrig någonting sånt här. Jag lever väldigt mycket i min egen bubbla. Så sen trodde jag nog att det var liksom ett helt självvalt beslut att jag valde Lisa. Men det visar ju sig att hon hade nog arbetat hårt för det.
Det är så härligt med sådana vänskaper som håller genom olika livsskeden också. Och nu vågar jag ju nästan påstå att jag kan avslöja att ni är där kring 26-27 i ålder. Vi har också skrivit här en vänbok, Eva 45, Hanna 48. Så att vi alla nu då vet favoritfärgen och sånt, så det får vi fylla i sen senare. Men det är jätteroligt att ni är här, för att ni är alltså vänner på riktigt. Vi är vänner på riktigt, och nu ska vi ta tag i några av de här vänskapsdilemman som har kommit in till Relationspodden. Och nu får man ju säga precis vad man vill om de här breven. Vi brukar ju kanske då inte dissa alla jättehårt, men man får ju göra vad man vill. Vi klipper bort det i så fall om ni är för hårda. Nej, jag skojar
bara. Nu dissar vi ibland, men bara då när de behöver liksom ett sanningens ord.
Ja.
Det känns som att Relationspodden är lite mer rakryggad än podden Ryggradslös. Så vi ska se vad det kommer för olika approaches nu.
Det kommer med åldern, vet du. When you just don't give a fuck ännu mera. Som de brukar
man
säga.
Man vaknar en morgon och har en brödkavel i handen. Det är hemskt under.
Alltså det är så sexigt. Jag bara längtar till den där sexiga åldern av 45 plus.
Ah, det låter härligt.
Oj, Hanna, hörde du ja. Det där? De måste komma tillbaka varje vecka, de här kvällarna.
Ja, de säljer in sig bra. Jag gillar det här redan. Men hej, hörni, kära damer. Nu ska vi ta här första brevet som har kommit från signaturen Ej missunnsam men 32, som skriver så här. Jag är ärligt talat ganska trött på en av mina goda vänner. För hon har nämligen en störande tendens att alltid tävla med mig, fast jag inte är det minsta intresserad av att tävla med henne. Vi är ganska olika som personer, och det har jag oftast tyckt att det är kul. Och vi har känt varann i åratal, och när vi var yngre så stördes jag inte av att hon var så himla nöjd varje gång hon fick bättre skolvitsord än jag eller något sånt. Men nu börjar hennes tävlande gå mig på nerverna. så fort någonting går bra i mitt liv eller på mitt jobb så ska hon kontra med att hon minsann också har flow. Kan hon inte bara vara glad för min skull? Och behöver jag ens säga att hennes barn är så otroligt begåvade på precis allt? Samma sak gäller tvärtom också. Om jag till exempel har huvudvärk så lider hon alltid av svår migrän. Och om jag är nedstämd, då är hon gravt deprimerad. Jag vet inte varför, men det känns som att det här bara blir värre för varje år som går. Jag tycker fortfarande om henne, med hennes ständiga behov av att vara bättre, större eller ett större offer är tungt att hantera. Vad tycker ni att jag borde göra? Frågar Amy Sundsam 32.
Alva och Lisa så lite roade ut här när brevet lästes upp. Ja, vad säger ni? Vad ska man göra om man har en kompis som ska breda en både i det goda och det jobbiga?
Jag ska hänvisa den här kompisen till ett avsnitt som vi har gjort här tidigare under sommaren som handlar just om avundsjuka vänskaper. Lite så shameless plug. Men jag tror vi också står och skrattar lite grann för att när man har en ganska nära relation och framförallt när man kanske har lite lika ambitionsnivå med saker så tror jag att allihopa i nåskede hamnar in lite i det där. Att man tävlar med varann även fast man kanske inte har tänkt på det. Och det första som slår mig här att det finns också en risk att den här kompisen inte ens har tänkt på att de pratar på det här sättet.
Mm. Vad säger du, Alva?
Nej, orsaken att jag skrattade för att jag känner igen det här jättemycket. Och jag har faktiskt haft den här diskussionen med en del kompisar där var det också har känts som att det är hela tiden en tävling. Och jag tycker att det är en jättejobbig punkt, eller så här utgångspunkt, att ha en vänskap. Eller som att bygga en vänskap från. För att, jo, det är till viss del okej att man avundas varandra eller att man jämför sig med varandra, tävlar med varandra i viss mån. Men när allting blir en tävling, till och med sådana här saker som att man ska ha migrän och den andra har huvudvärk, så då börjar det låta lite ohälsosamt. Och jag tycker kanske att den här kompisen kan förtjäna också en liten wake-up call. Eller så här att åtminstone kanske ta det på tal. Det måste ju inte vara, man måste ju inte gå in med den där attityden av att nu har du gjort fel och du är sämst. Utan jag tycker att det kan vara en diskussion som kan leda till bra saker.
Absolut, jag tycker att det låter så tröttsamt det här upplägget. Mm-hmm. Jag kan också tänka att om de här har känt varandra länge och kanske lite hade en sån där grej när de gick i skolan att det var lite så att jag fick bättre än du i provet och det var ganska oskyldigt och så har det blivit på för den här kompisen medan vår brevskrivare då kanske har släppt det och tycker att men vi är ju hemskt olika så varför tävlar vi egentligen?
Det kan ju också bli så där att man inte riktigt vill berätta någonting för den där kompisen till sist om det känns som att hon alltid ska sådär one-up en.
Nej, precis. Men vad säger ni då? Är det liksom, är det vettigaste då att liksom sätta sig ner och ta snacket? Eller finns risken att det blir liksom för dramatiskt då?
Jag skulle säga att Alva har helt rätt i det här att allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om så är ju saker som man måste lyfta på bordet. Men sen så är det ju lite det här att frågan styr svaret. Att ifall du kommer in jättekonfrontativt om det här att ja men jag känner hela tiden att du tar luften ur mina prestationer. Så då kanske det blir lite mer än så här att det inte riktigt för den där dialogen vidare till vad kärnan i problemet är. Jag tänker ifall jag skulle vara i den här situationen så skulle jag kanske utgå mer från det här att på något sätt prata om att vad är det vi behöver jobb på? Att man gör det till en vi-fråga. Vilka saker ska vi behöva göra annorlunda i den här relationen för att må bra? Vad behöver du mer av? Vad behöver jag mer av? Att man liksom kommer ur det lite från båda håll. Och att man i ramarna för det kan få fram då att jag tror att någonting som vi ska må bra av är att fundera på det här att inte tävla med varandra så mycket. För att jag känner också ibland att det blir en tävling. Du behöver inte säga det liksom att du känner att det blir en tävling för att hon gör det till en tävling. Utan du kan bara som säga det sådär att det känns som att vi tävlar mot varandra utan att säga vem det egentligen som är den som instigerar tävlingen.
Ja, klassisk sådär parterapi-approach. Att liksom, vi har ju ett problem här. Ja. Det är snarare än att anklaga och konfrontera.
Men jag måste fråga en sak av er, Alva och Lisa. För att jag menar, vi äldre, vi brukar ju vara ganska bra på att tiga ihjäl problem och sopa dem under mattan. Tycker ni liksom att en yngre generation har lättare för att prata om saker? För att det har ju blivit så mycket mer öppet med allt också, att man kan prata om det mesta. Hur har ni blivit bemötta om ni har tagit upp någonting som har varit lite jobbigt med en kompis?
Alltså, vi övar ju varenda dag på att ta upp saker, både med varandra och med våra andra kompisar. Och jag satt faktiskt igår och pratade i telefonen med min mamma om precis det här. För att jag hade berättat i ett poddavsnitt någonting om hur jag mår eller någonting sånt här. Berätta lite mer öppet än vad jag annars berättar åt min mamma om att jag har mått dåligt ibland och sådär. Och då så tog hon upp det här att hon var jätterädd och sa att är det här nu något jag måste oroa mig för och att liksom, är det här en jätteallvarlig sak? Och så försöker jag berätta henne bara att nej, men att jag övar bara på att vara jätteärlig med saker och att typ lite ta udden av, eller lite ta bort den där stigman från de här ämnena som är kanske lite tabubelagda att prata om. Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att om man har något problem så försöker man att ta upp det och prata om det före det blir en sån där bitterhet som ligger och skaver en jättelång tid. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös. Jag är ganska dålig i allmänhet på att jag tycker inte om konflikt så mycket och jag tycker inte heller om att alltså jag mår jättedåligt av att vara i sådana situationer där man är arg på varandra eller man har något otalt.
Du är lite som Hanna Norrena.
Tydligen. Men samtidigt så blir det ju också en jobbig situation när man aldrig pratar med varandra. Det är ju bara att man skjuter fram det där samma problemet. Så att jag har nog lärt mig lite hårda vägen att det lönar sig att bara säga vad man tänker.
Mm. Alltså jag måste ju säga tack, Alva. Jag brukar ju sporta med det här, if you don't know what to say, try the truth. Att om inte du vet vad du ska säga så försök med sanningen. Det brukar funka ganska bra och så länge man kan hålla sig någorlunda diplomatisk, att man bara liksom inleder med att det är du som har fel i huvudet och allt är ditt fel, så brukar det funka ganska bra.
Mm. Men jag hade en tanke ännu om den här tävlande kompisen, att en strategi som jag kanske skulle kunna testa, absolut det här med att ta upp saken på ett någorlunda neutralt och vänligt sätt. Men sen också skulle jag kanske testa att verkligen kärleksbomba den där kompisen och lyfta upp henne så mycket att hon kommer av sig. Att hon behöver inte lyfta upp sig själv så mycket för att jag berömmer henne och säger att gud vad det går bra för dig och vilket flow du har och jag är så stolt över dig. Och då kanske hon lite skulle bli sådär att wow, vilken hejaklack jag har. Jag har ju inte något behov av att trycka ner en sån där människa som är så där positiv.
Alltså det där måste jag säga att jag håller med om. Ifall man kommer in i det med rätt intentioner, att det inte är att du liksom gör dig lite löjlig ens i ditt eget huvud, så får du inte i så fall tänk att åh, att nu ska jag nog visa dig hur du... Att man liksom gör det till en sån här...
Lite ironiskt.
Ja, att du gör det som en egen sån här coping-strategi.
Jag klappar här lite långsamt för att du är så duktig.
Exakt, men att ifall du genuint kan se på den här personen och vara som att det här är en person jag tycker jättemycket om, som helt tydligt också har ett behov av att bli bekräftad i någonting.
Det bottnar ju i någon sorts osäkerhet, säkert det här tävlande. Och att man då kanske som kompis ser det och förstår att det här är vad vi har att arbeta med.
Mm. Och jag tycker att det finns liksom olika sätt att ta det. Att det finns som en skillnad mellan att man förvaltar någons bekräftelsesökande genom att man hela tiden bara ger den precis vad de vill ha och att det bara liksom föder mer och mer av det här bekräftelsebehovet och att man liksom ändå kan komma in i det med en som så här snäll tanke bara av att såklart ska du också få bekräftas i den här relationen och att man så här kanske gör att det är en medveten grej att man försöker ge dem mer utrymme att få typ positiv feedback för saker de har gjort eller saker de är och så där.
Absolut. Och jag tänker också att det här är en sak som jag har lärt mig kanske med åren, att det är väldigt roligt att omge sig med kompisar där man får lite liksom på något sätt sola sig i deras stjärnglans. Att jag tänker ibland att har jag kompisar som det går bra för och som jag beundrar, så då blir jag liksom lite bättre själv för att jag står där bredvid och kanske lite glimrar jag också för att jag är kompis med den där jättefina människan. Men det är ju klart att man måste kanske landa lite i livet på något sätt och känna att nu vet jag vem jag är och jag är nöjd med det för att man ska komma till den nivån.
Mm. Men nu ska vi gå vidare här till följande brev som har kommit in från signaturen Grace, 37 år, som skriver så här. En av mina allra bästa vänner är en man. Vi har känt varandra i flera år. Vi har känt varandra i flera år och är soulmates på något plan. Förlåt, det här låter lite amerikanskt och slämmigt, men vi har aldrig haft något romantiskt intresse för varandra. Ingen del av oss är ens speciellt snygg. Haha. Jag är gift och min man och min bästa vän kommer också bra överens, fast min man i början tyckte att det hela var lite konstigt. Men min man har ju med egna ögon sett att det inte finns någon anledning att oroa sig för att jag plötsligt skulle bli kär i min vän istället, för han är ju nästan som en bror vid det här laget. Värre är det med min bästa väns flickvänner. För varje gång som han dejtar någon ny så tvingas han pausa vänskapen med mig för att de han dejtar blir så svartsjuka. Och det här tycker jag att är väldigt konstigt och också tröttsamt. Jag vill ju såklart att han ska hitta den stora kärleken, men det är ju trist om han måste säga upp bekantskapen med mig på köpet. Varför är det fortfarande så konstigt att acceptera att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att automatiskt också bli tända på varandra? Undrar Grace 37.
Ja, vad säger panelen om detta?
Alltså jag är så nöjd över att vi har etablerat oss som kompispodd här nu i relationspodden, eftersom att vi nu igen har ett avsnitt som också handlar om exakt det här. Avsnitt 39 av Ryggrad så har vi faktiskt bjudit in Alvas ex-pojkvän. Där var Alva och hennes ex-pojkvän pratar om deras relation och hur det sen kommer sig att de faktiskt har kunnat utveckla den till en vänskapsrelation. Och där så kommer det fram just det här med att hur hanterar man ens nya partners sätt att förhålla sig till sitt ex som också är ens bästa vän?
Men det där är ju ännu mer komplicerat, för då är det ju dokumenterat att där har funnits någonting någon gång som kanske kan vakna, flamma upp igen, eller?
Men jag tycker själv också att det är jätteintressant det här som Grace skriver, att varför är det fortfarande konstigt att en heteroman och en heterokvinna kan vara vänner utan att det automatiskt är så att de måste bli tända på varandra? För att jag och Lisa är ju båda queer också, så vi har pratat väldigt mycket om det här att tekniskt sett kan vi väl då bli tända på alla i vår omgivning, men inte blir vi ju därför det.
Nej.
Alltså som att det måste ju, oavsett vilken sexualitet man har, så måste det ju finnas utrymme för att du kan vara vän med någon oavsett kön. Och jag tycker Lisa är en bra person att prata i det här tillfället också, för att din pojkvän har ju jättemycket kvinnliga kompisar.
Mm-hmm.
Och du, känner du dig hotad av det?
Nej. Och jag tror att en stor del av det är ju dels ens egna personliga erfarenheter av svartsjuka och hur man är på något sätt lagd som person när det kommer till svartsjuka. Jag skulle inte säga att jag är en särskilt varken svart eller avundsjuk person. Men en sak som jag tänker att har gjort jättestor skillnad är också hans självförtroende i de här sina kompisrelationer. Att han är väldigt säker på att det här är liksom så här genuina vänskaper. Han är väldigt öppen med dem också. Även ifall inte jag på så sätt kräver det, så är det ju verkligen så här att jag har träffat alla hans kompisar, oavsett om de är män eller kvinnor. Och jag har ett jättestort förtroende till att de är vänner. Och jag tror att den där transparensen är superviktig. Ifall man känner sig ens lite så här osäkert när man typ börjar dejta någon ny, att, oh, men att hur ska jag introducera det här konceptet nu av att jag är kompis med någon av motsatt kön, eller jag är kompis med ett ex. Jag tycker att de faller lite under samma kategori ibland.
Nej, jag skulle kanske till och med tänka, om jag ska vara den där flickvännen, att det där är ju det som bekräftar att jag har anledning att vara lite misstänksam mot den här kompisen då. Mm. Om han är så där att ja, jag ska ta en paus nu så vi kan fokusera på varandra.
Att varför skulle du behöva dölja det då, ifall du på riktigt känner att det här är en vänskap? Att det är jättekonstigt att lägga ansvaret på något sätt på personen du dejtar. Att jag har, du, att man bara antar på något sätt, ja men du kommer inte kunna hantera att jag har en kompis av motsatt kön, så jag bara av liksom vänlighet mot dig tar bort dem i mitt liv. Alltså det är ju jättekonstigt.
Ja.
Stopp.
Jag måste bara säga att jag tycker att det här är helt superskit stil av den här kompisen, att man som vän bara blir lagd på hyllan ett tag, att ja, nej, men nu får du inte vara med för att nu ska jag leka med den här andra. Jag tycker att det är helt superskit stil. Jag skulle som vän känna att det här är inte liksom någonting som jag är med på, att vadå, att nu då du har dejtat den här då i några månader och sen duger jag igen då jag ska plocka upp bitarna av ditt krossade hjärta, liksom att nej tack.
Sen är det ju lite skillnad på det där också. Det har ju inte nödvändigtvis att göra med kön, men det här att en del kompisar är ganska kladdiga eller ganska liksom nästan flirtiga i sin jargong, har jag märkt. Att det är helt enkelt så, det är mycket liksom kramande och sånt här. Och det är ju kanske mer det som skulle göra mig lite fundersam om jag skulle ha en partner som har en kompis som han kramas och potar på hemskt mycket.
Det är just det att man kanske inte har rätt att bli avundsjuk på att ens partner är kompis med någon av motsatt kön eller någon som de potentiellt kan bli attraherade av. Men jag tycker absolut att man har rätt att bli avundsjuk ifall att den där partnern gör någonting som liksom får en att känna en obekväm eller får en att på något sätt ifrågasätta där att är det här faktiskt bara en vänskapsrelation. Att lite, det här har vi varit in på med Lisa också, att avundsjuka i sig är ju en väldigt så här vanlig känsla och att jag tycker inte att det är något farligt på det sättet med att vara avundsjuk av sig. Men jag vill nog säga åt Grace ändå att jag tycker du ska hålla fast vid din bästa vän. Och jag tycker också att du kan vara väldigt lugn i att jo, det är en man och ni skulle potentiellt kanske kunna vara attraherade av varandra. Men ifall att ni inte är det, så då är det ingenting fel med att vara bästa vän med varandra. Och låta inte någon nya partners komma emellan det, för vänskap är det finaste man har.
Och sen också för att spåna lite kring det här med varför det fortfarande känns lite konstigt ibland när hetero kvinnor och män är kompisar. Och att det känns som att folk utifrån framförallt har åsikter om det och tycker att det är konstigt. Så det där kompar jag verkligen, för att som Alva sa här så vi är båda queer. Eller att vi båda dejtar både män och kvinnor. Eller framförallt jag dejtar både män och kvinnor. Och jag märker jättestor skillnad i mina relationer med män, alltså kompisrelationer med män, att det är mycket mer under ett förstoringsglas. Att jag kan ju till och med vara ut på dejt med en kvinna och folk ändå antar att vi bara är the best of friends. Så att det är nog kanske den här samhälleliga aspekten också, att folk är så van på något sätt att se en man och en kvinna tillsammans och att det måste vara någonting romantiskt eller sexuellt.
Det är jätteinrotat. Och det var kanske därför som folk tycker att det är det nu något suspekt på gång att jag såg din man på stan med en sån här. Det är en kollega, men okej.
Väldigt suspekt.
Ja.
Nåja, då ska vi ta och byta tema igen och vi går till följande brev. Ska vi se vad Alva och Lisa tycker om det här. Vi har nämligen flyttat ut till en liten ort och jag känner nästan ingen här. Eftersom jag är en social människa så känns det här onaturligt och jag har försökt att inte bara bli sittande hemma utan jag har aktiverat mig i föreningar och föräldragrupper, men det är svårt att få in foten ordentligt. På en kurs så träffade jag dock en kvinna i min egen ålder som verkade trevlig och det känns som att vi skulle kunna bli vänner på riktigt. Men hur för jag det här på tal utan att verka creepy eller desperat? Frågar Norma No Mates.
Nu är vi inne på Lisas specialområde.
Alltså jag blir så taggad. Jag har riktigt så här gåshud över att det här är mitt favorit. Inte kan jag ju säga att det här är min favoritsituation, men jag tycker att det här är väldigt, det här är ett guldläge för dig, Norma No Mates. För du har hittat någon som du tycker är fantastiskt intressant. Och alltså saken är den att de flesta, särskilt när man kommer, alltså, när man kommer upp i åldrarna, tror jag att det blir mer och mer sådär. Att man kanske har tappat kompisar när man har flyttat eller skaffat barn eller liksom att livskedjan har lite gått om varann. Nu vet jag ju inte vilken ålder du är i, men de flesta skulle jag säga har utrymme för en kompis till. Och det är inte alls underligt att hitta en ny kompis på en kurs och ta den där relationen vidare. Men det där steget kan vara lite överväldigande. Det förstår jag nog.
Det här är ju en fråga som vi får ganska ofta till den här podden också. Att hur får man kompisar som vuxen? För när man är yngre och går i skola och sådär, så att de liksom dyker upp. Ni är jämnåriga och det är en sandlåda. Kör liksom. För många blir det där bara, det sker bara automatiskt utan att man behöver anstränga sig. Men sen just så här på en mindre ort kanske man inte kommer därifrån. Alla andra har gått i skola, har suttit i sandlådan tillsammans. Och det kan vara lite svårt att slingra sig in. Men då tycker du att man skulle kanske kunna då göra så här. Försöka hitta den här ena kompisen och arbeta sig in.
Jo, alltså Eva, Lisa skulle kunna ha en doktorsavhandling i att skaffa vänner i vuxen ålder. Och du har ju faktiskt också någon gång skrivit ner helt, alltså i konkreta punkter, hur du tycker att man ska gå tillväga när man som vuxen söker nya kompisar. För att du har ju en bakgrund av att du växt upp och inte hade så mycket kompisar.
Nej, alltså jag hade ju inga nära vänner innan jag fyllt 19.
Och så tog det 5 år innan du fick Alva?
Ja, eller liksom så här, från att jag träffade Alva när vi var kanske 12, så tog det fram tills att jag var 19 förrän vi ens hade en så nära relation. För jag hade jättesvårt att komma nära nya folk och våg liksom sätta mig i den där situationen.
Men jag hör att du har liksom gjort research på det här i ditt eget liv. För du har...
Ja, men för jag insåg att ifall jag ska leva så här ensam hela mitt liv, så är inte det här ett liv jag vill ha.
Nej.
Överhuvudtaget. Utan att jag måste göra konkreta saker för att ta mig nära de människor som jag skulle vilja vara vän med. Så att jag har verkligen, alltså jag har så här en foolproof method.
Ja, men berätta, vi vill ju höra den här. Och alla andra vill höra den också. Berätta, Lisa.
Okej, så ett tips som jag skulle ge till någon som har träffat en potentiell vän på en kurs är att göra en sån här lågtröskelaktivitet. Ifall det är så att den här kursen fortsätter till exempel. Nu tänker jag att det här kanske är en kvällskurs. Och du skulle till exempel efteråt kunna vara så här, bara att, men att jag ska via den här butiken här nära efteråt. Att skulle inte du vilja hänga på? Det känns inte ens som att det är en kompisdejt, utan det är bara så här att, men att kan inte hänga med? Jag ska bara liksom snabbt till den här butiken innan den stänger nu efter att vi har varit på den här kursen typ. Eller, inte vet jag, alltså, jag har ju dragit en massa sådana här att, men jag tänkte för att det är roskgräve. Vad heter det på riktigt svenska?
Soptippen.
Soptippen. Ska inte med? Alltså som så här, riktigt så här. För att, alltså,
jag den pick-up-linen har jag inte hört.
Nä? Ska du med till roskgräve?
Du vet vad du kommer få efter det här är färdiginspelat. Du och jag, Eva, till
rosk'n'roll. Här kommer vi.
Men som så där att ibland så kan det kännas så pinsamt att fråga ut någon på typ en kompiskaffe. Eller att man ska fara och hitta på någonting eller bjuda hem dem till en. För att det kan vara lite svårt sådär att, vill du vara min kompis? Har vi tillräckligt gemensamt för att vi ska klara av typ ett kafébesök tillsammans? Eller att vi bara ses hemma hos mig? Att man vill kanske smyga sig på lite på ett sätt. Och du kan också säga i det här, när du typ bjuder med dem så här att jag ska fara och småhandla någonting, så kan du som säga att, men jag tycker att du verkar jättenice, att kan inte liksom hänga med, som sådär, man får vara ärlig med det.
Alltså man skulle ju bli glad om någon skulle ta ett sånt initiativ, tänker jag. Jag tänker Norma Nomates, att det är ju en ynnest och en heder att få bli din kompis.
Ja, alltså ingen kommer bli ledsen på dig över att du är som så här tydlig med att, ja men jag tycker du verkar nice, jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna bli kompisar.
Men det där är ju ett jättebra konkret tips nu då för Norma Nomates, att låg tröskel, hitta på någonting som man kanske just hänger med vid affären, att så kanske hon också kommer på att men jag skulle faktiskt också behöva lite bröd och mjölk och vad det nu var. Vi ska ta ännu ett brev här i vårt kompisspecial tillsammans med Alva Stenman och Lisa Hummelskär från podden Ryggradslös. Och nu ska vi prata pengar. Signaturen Pampas Forever har skrivit att min kompis är så jäkla snål. Visst, ingen av oss har så mycket pengar, men vi har ungefär lika mycket. Men det känns som att hon alltid försöker komma undan då det ska bjudas en runda eller man har fest och knytis. Fattar hon inte att alla märker vilken snåljobb hon är?
Här utbyts menande blickar i den här studion, tycker jag.
Jag tycker bara det är otroligt ironiskt att den här personen heter Pampas Forever, för att det här känns som ett sånt österbottniskt problem. Det känns som att det finns så mycket knidomänniskor där uppe.
Och jag var en av dem.
Ja, vi har haft det här problemet också i vår vänskap. Alltså, jag är ganska dålig med mina pengar, om vi ska uttrycka det så. Att jag är liksom den första som bjuder på öl om man får till baren, eller att jag tycker också om att så här lite sätta pengar på mina kompisar, och sån har jag alltid varit. Och under typ gymnasietiden, efter gymnasietiden, så hände väldigt ofta just det här att vi typ kunde få ut i baren, jag och Lisa, eller att vi gjorde någonting, det var knytkalas och Lisa kommer liksom dit utan att ha med sig någonting, eller typ att man vet att köper man en öl åt Lisa så kommer man aldrig få den tillbaka. Och jag fattar Pampas Forevers frustration, för att hur mycket man än vill, alltså orsaken att du bjuder på någonting till någon, så ska ju vara för att du själv vill göra det, och så var det ju också för mig. Men onekligen så blir det ändå i längden lite sådär ojämlikt ifall att den andra aldrig kan göra det tillbaks.
Och det börjar tas för givet.
Ja, så är det också.
Ja.
Och sen har jag också märkt att Nå, Lisa är ju jättegenerös nu för tiden och du får berätta mer sen om vad det var som hände där. Men att nu just så omringar jag mig faktiskt bara med andra människor som är lite likadana. Att liksom vi har i vårt kompisgäng väldigt stark sån här community-känsla. Att är det någon som ska flytta så är alla där och hjälper till. Är det någon som ska någonstans med bilen så får alla sitta på. Är det liksom någon som ska köpa öl så då köper man nästa runda. Att jag tycker det är väldigt skönt att vara omringad med människor som tänker likadant där.
Mm. Och jag tänker att det är en svår diskussion att ha om en kompis som man upplever att blir snålare och snålare för varje dag som går. Och ekonomi, det är så svårt för vissa att prata om och det kan vara så känsligt. Och finns också, även ifall du nu säger att ni har inte så mycket pengar någon av er, så du vet fortfarande kanske inte riktigt vad den där situationen är. Och att det var ju det som var kanske fundamentala skillnaden mellan oss när vi var yngre. Att jag har inte riktigt haft så mycket skyddsnät med min ekonomi. Att ifall det är så att jag inte kan möta hyran för att jag har köpt så mycket öl åt mina kompisar på baren. Så guess what? Då får jag inte betala min hyra. Att jag har alltid haft lite mindre marginal med det. Och jag har känt mycket mer stress kring pengar hemifrån. Sen jättetidig ålder och att det har som varit ett så här långsiktigt mål för mig under typ 10 års tid att komma ur det där att jag snålar för att känna mig trygg. Medan jag ska ändå säga utan att sätta ord i din mun på något sätt så har du ju kanske haft mer av ett skyddsnät än vad jag har haft.
Men har du tyckt att det är på något sätt skamligt att, eller har du skämts för det här att du ibland måste välja mellan hyra och öl och så här?
Nu är det jätteskämmigt att känna att du på något sätt hamnar att snåla in på saker som kanske dina vänner bjuder på. Och att du vill inte heller dra ner den där liksom vänskapskvaliteten. Alltså som så där, det som blir som så dumt är ju att ifall det är så att Alva vill bjuda på en öl så känns det ju som på något sätt som att ska jag tacka nej till det då? För att jag vet att jag inte har råd till att betala tillbaka det. Att det blir som jätteknepigt när man är i en annan finansiell situation. Mm. Och det jag ville komma fram till var bara att det kan vara en ganska bra sak att sätta sig ner med personen som man upplever som snål och faktiskt fundera på tillsammans att är det så att de här typ presenterna som vi delar kostnaden på åt våra kompisar eller de här knytkalasen eller de här ölarna som vi får ut på att det är någonting som du faktiskt inte har råd med, att man faktiskt öppet pratar om det, för att vi har ju också haft situationer i våra kompisgäng till exempel var någon av våra kompisar fyller år och så är det någon av oss som vill bjuda på en riktigt så här dyr present till exempel och så sen så inser vi att allihopa har inte samma ekonomiska läge.
Precis, ja. Och att diskutera de där sakerna är ju jätteviktigt. Och jag menar, det är ju också det där att om jag vill gå på öl med en kompis och säger att jag har det jätteknapert just nu, då vill jag ju gärna bjuda. Det är ju en helt annan sak. Fundera inte på det nu, utan nu går vi ut här. Utan det som vår brevskrivare här är det ju kanske lite mer att det har blivit på att jag har nu den här kompisen som alltid har spenderbyxorna på. Så att det, hon bjuder alltid och det är ju det som sen inte är så roligt.
Nej, och jag håller med som Lisa sa att kanske gräv lite i vad det är som är den där orsaken bakom. För att om jag skulle tänka så här, Lisa, jag och du har haft ganska lika mycket pengar hela tiden. Alltså som om man skulle se rent i vad som finns på konto så skulle du kanske ha haft till och med mera pengar än vad jag hade under den här tiden då jag höll på och bjöd folk på öl. Men just som du sa så finns det en hel mentalitet kring hur man tänker kring pengar som ändå härstammar från någonting, i ditt fall då från att du inte har det där ekonomiska skyddsnätet. Så att kanske det finns någon orsak bakom liggande till att den här kompisen är så där snål. Och sen så kanske också från en person som har begått det där misstaget att man bjuder lite till höger och vänster och kanske sen inte alltid har råd med det sista slutligen, så kan man ju också rannsaka sig själv lite. Att bjuder jag för att jag vill göra det eller känns det som att jag typ att det förväntas av mig? Att liksom,
de tycker mera om mig om jag bjuder på det här.
Ja, exakt. Att kom ihåg att du behöver inte heller vara den som tar med det finaste till det här knytkalaset utan att tänk efter. Om du vill ta med någonting fint och du känner att du blir glad av att dina kompisar får njuta av det, då ska du 100% göra det. Men annars så är det inte heller liksom en förväntning att du måste vara den som alltid står för allting.
Om du inte är miljonär. Då måste du stå för allting.
Om du är miljonär och dina kompisar inte är miljonärer så då tyvärr gäller inte några av de här reglerna dig, utan då är det du som bjuder. Punkt.
Ja, precis, ja. Och jag har full förståelse för det där, för jag menar det är kärva ekonomiska tider nu också som vi lever i. Att man märker det också, tycker jag, att folk, när man ska träffas, att folk är lite mer så här, men kanske vi inte går ut och äter, att kanske vi går och tar bara en drink eller någonting så här istället. Att folk måste hålla lite hårdare i sina pengar. Jag tror väl det är väl mer just det där att människor som man vet att de har nog pengar, de is bara inte betala, vet du. De bara sitter tysta och går på vässan, vet du, och det börjar bli dags för nästa runda. Det är ju de som är så där, man orkar inte med dem. Men vi ser nog er, alltså, ni snålar så där, vi märker nog. Så tror inte att ni kommer undan.
Om man vet att det här är läge, det här är en person som har pengar, men bara liksom lite snyltar undan sig när det är dags att betala. Jag skulle vara ganska rak med det här att man kan ju, jag ska kanske se vad den där appen heter, men den där man väldigt snabbt och enkelt kan betala med sin telefon till sina kompisar. Man kan ju alltså skicka sådana betalningsbegäran via den också. Så jag ska skicka en faktura på de där ölen till mina kompisar då. Att det var jag som betalade det här, så du är skyldig mig 14,80. Så det pling i deras telefon och det kan de inte riktigt ignorera.
Alltså grejen är att sist och slutligen, du kan bara vara i ansvar för dina krav eller dina behov i det. Alltså ifall det är så att du vill fara ut på en öl och du vill att ni delar jämnt på er, så då måste du säga det också.
Exakt, men det är en jättedålig grogrund för en vänskap om den ena känner sig lite utnyttjad hela tiden. Mm. Att det är absolut något som är värt att ta itu med. Hoj! Det här var jätteroligt att ha
er. Ja!
Kan vi få vara här hela tiden?
Ni får gärna. Alltså, inget ont om Hanna. Det är alltid hemskt roligt att prata bara med dig också. Men det är kul när vi har lite sällskap här i studion också.
Absolut. Och det var jätteroligt att ni ville komma och hälsa på oss. Alva Stenman och Lisa Hummelskär, som man hör och också ser på arenan i videopodden Ryggradslös. Tack att ni kom hit och delade med er av era visdomar. Och ha en riktigt fortsatt skön sommar.
Detsamma.
Tusen tack Hanna och Eva. Vi skulle kunna göra 15 sådana här avsnitt till, tycker jag.
Kanske det blir så. Vi gör det nästa år. Ja.
Men nu har vi inte tid, för jag och Eva ska få på dejt till soptippen.
Vi ska fara. Ja, härligt. Jag har komposthinken med redan.
Ja.
Hanna, vill du få på öl?
Ja, absolut. Där kommer du.